Värvet görs i samarbete med Acast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack, Nasonex och beanoutsider.se.
Vi har ju haft framgångar de senaste 8 åren. Men varken du, Vincent, eller jag, vi har inte en enda guldskiva uppe. Vi har inte någon så här grammis någonstans. Vi har liksom ingen så här påminnelse om att det har gått bra. Alltså den upplevelsen är inte så intressant för mig. Utan det är mer så här, ja, nu var det klart, nu går vi vidare.
De ser ut att vara genuint glada att se varandra när de en efter en släntrar in genom dörren till ateljén. Trots att de sågs hela dagen igår och ja, de allra flesta av alla andra dagar de senaste 8 åren. De är verkligen en kreativ duo, Vargas och Lagola, eller Salem Al Fakir och Vincent Ponter som de också heter. Och även om de båda som soloartister kanske lite fallit i glömska, har deras låtar för andra stjärnor verkligen inte gjort det. You know you ain't getting it.
Tonight, just wanna be with you. brother, there's an endless road to rediscover.
Ja, de har alltså jobbat med Avicii, Axel Ingrosso, Madonna, Katy Perry, David Guetta, Sia, Ghost och Veronica Maggio för att nämna några. Musiksajten Discogs ger dem långt över 100 träffar var som producenter och låtskrivare. Men de senaste 5 åren har Salem och Vincent haft en kreativ ventil i det egna bandet Vargas Olagola. Och det är med det bandets färska debutalbum Under västen de slår sig ner för att spela in Värvet avsnitt 401. Här är Salem Al Fakir och Vincent Pontare. Välkommen hit, Salem Al Fakir.
Tack så mycket. Hej.
Hejsan, Vincent Pontare.
Hejsan.
Och anledningen till att jag gjorde så här nu, det var för att folk ska veta vem som låter hur.
Det brukar vara lite problem.
För nu har våra röster börjat låta lite för lika ibland.
Även talrösten, ja.
Ja, det brukar vara så när vi kör sån här telefonmöte på högtalare. Då är det lite så här, vem är det som pratar nu?
Ja. Börjar, nu är det Salen som pratar. Och så
börjar prata något jävligt mycket norrländska också.
Du skulle i sig kunna prata lite mer norrländska så hade det blivit lättare.
Det här är ju podcastdebut för er båda, vilket låter helt sjukt. Är det liksom medvetet?
Nej, inte för min del.
Att det är medvetet?
Det är ju inte medvetet val.
Nej, det har inte varit bara något tillfälle att göra. Eller det har inte... Nej, precis. Eller det kanske har funnits tillfällen, men... Nej. Koncentrera oss på andra saker.
Mm. Som vadå?
Flyga drönare.
Ta hand om barn och familj och jobba hela tiden.
Om du vill kan du ta ner puffskyddet lite, för du är ju lite kortare än jag hade räknat med. Där. Så ser man dig.
Jag är alltid kortare än vad folk har räknat med.
Ja, och då har jag ändå jobbat med din bror. Han är inte heller superlång. Nej.
Ja, du hör det. När jobbade ni?
På Medi-TV. 2004 2006 kanske.
Du och Vincent har också jobbat tillsammans, fattar jag. Eller jobbat. Kan inte, för ni hängde ju för länge sedan.
Precis, på ett gammalt ställe som heter Metro, heter det väl. Skanstull. Jag gick runt och plockade glas. Du var lite coolare och stod i baren.
Ja, men hade jag kommit upp mig så pass då? För jag var ju också Nisse länge.
Men du kanske var det precis i början, men sen stod du bara faktiskt och servera öl.
För det
var ett ställe som jag hamnade på också. För det var någon reggae-bar,
ja, då, eller precis. Och det roliga var att det var där jag träffade Nassim första gången, för han hängde jättemycket där. Ja, men hela reggae-eliten var ju där.
Jag tänkte ställa några frågor som ni inte har fått förut. Kan det vara något?
Mm. Ja.
Vad tycker ni om Norge?
Jag älskar Norge faktiskt. Men det är ju rent på ett naturligt, alltså naturplan. Och jag och Agnes har semestrat där några gånger. Och...
Karlsson, din...
Ja, precis.
Fortfarande fest med inte fru.
Ja, det där är en podd för sig.
Okay.
För vi har hållit på i 5 år och ska gifta oss på ett ställe som... Vi faller till det här stället, men det där tar vi en annan gång.
Jag förstår.
Men precis, min blivande fru. Och naturen i Norge är ju helt magisk. Det man inte gillar, det är ju deras hastighetskameror överallt. Och att alla är så duktiga på att hålla hastigheten. Det blir man ju vansinnig på. Tid,
plus att jag läste precis att Norge har hittat mineraler värt 1 000 miljarder utanför Svalbard. Precis. Tidningen morse. Så att
de är ju redan rika.
Rika, så ännu mer pengar.
1 000 miljarder? Ja. Inte det 1 biljon?
Ja, det kanske var. Jag såg bara 1 000, så läste jag sen.
Ja, det var mycket pengar. Ja. Men så Salem, du är inte fullt så entusiastisk inför Norge.
Alltså jag tycker det är så roligt när man säger Norge, så tänker jag allt tar lång tid och jättekonstiga ljudtekniker som har varit på tur precis, som är 2 timmar sena till vårt soundcheck, och det är bara stressigt hela tiden på alla festivaler och sådär. Men det är ju bara fullständig fördom.
Finns det någon bergart ni tycker mer om än andra?
Kristall.
Ja, okej.
Okay. Är det en bergart?
Ja, det vet jag inte.
Det finns ju en kristall som heter bergskristall.
Okej.
Okay. Så då borde det kanske vara... Eller jag vet inte, jag är inget stenproffs.
Nej. Snillen spekulerar, det kan vi ha en hel podcast.
Ja, jag fattar. Men Salem?
Nej, men alltså fönster, stenen som finns i hus i Stockholm, fönster...
Mm. Ofta kalksten, va?
Är det det?
Ja, jag tror det är den här gråa med lite inslag av...
Ja. Ja, den, bara den känns bra. Ja. Lugn, trygg, finns överallt.
Vad har ni för relation till kungahuset?
Åh, vad intressant. Jag har ju spelat väldigt mycket för kungahuset.
Ja, okay. Väldigt mycket till
det. Ja, men jag, alltså, från att jag var... Jag spelade massor med sån här... Jag har ju spelat fiol mycket förut och spelat mycket i världsmusiksgrejer och så. Vi hamnade alltid på sån här invigningar när delar av kungahuset alltid var på plats. Mm. Så att jag, sen jag var liksom 10 så... Och sen har det varit ett del bröllop och sådär som jag har varit med och spelat på.
Okay.
Så att jag har ändå...
Alltså kungabröllop? Eller...
Ja, 2 av dem har jag varit med och spelat på.
Starkt.
Jag har faktiskt tänkt på det då och då. Att det är sådana som man har stött på. Så typ på middagar och vi har varit på tillställningar och sådär. Så och just det, jag kommer ihåg det mest från att jag var liten. Mm. Plus nu när man har barn, att så här förklara att man spelar på ett så här prinsbröllop. Det blir så här, eller på ett...
Ja, det liksom, blir coolt.
Prins, det blir så här...
Det gillar de.
Va? Nej, mer att de bara, vad du finner, är det på riktigt? Är det, det blir en explosion i huvudet av intryck liksom.
Jag har ju ingen mer än då att Agnes har ju gjort samma sak. Hon har ju sjungit på Victorias och Daniels bröllop.
Just det, fick du vara med då?
Nej, men jag satt hemma och kollade på tv och var jättenervös.
Ja. Hade du mysbyxor på dig då eller var du klädd?
Ja, alltid.
När reste ni senast då, vart?
Det var väl Los Angeles i somras, eller?
Du har ju stuckit dit någon gång nu. När jag har varit hemma och gjort klart grejer här. Var du där?
Nej, men vi var väl där sist, tillsammans.
Jo, men vi gjorde en 2-dagars tillsammans.
3.
Jag tänker så här nu, att vi ska då ha ett segment med er var. Mm, ja. Då tänkte jag Age Before Beauty, alltså ålder för charm heter det va? Mm. Så att vi börjar i åldersordning.
Ja.
Ja. Så Vincent...
Äldst går först.
Ja, precis.
Ja.
Vilket är ditt första musikminne?
Jag kommer ihåg en turnévideo från Europe, när de var ute och... fräst i privatjets och grejer. Jag kommer inte exakt ihåg när det här var. När slog de igenom egentligen? Jag kommer i alla fall ihåg väldigt starkt den här turnévideon. Och så åkte de runt och åkte flygplan och var på stora scener och grejer. Och det tyckte man var helt fantastiskt. Och man ville göra precis samma sak. Men jag kommer också ihåg att jag fick en gitarr av pappa när jag var 7, tror jag. Mm. Så där någonstans, det är liksom båda de är ganska samtidigt.
Var det en Bjärton eller var det en elgitarr?
Det var en Landola.
Okej.
Okay. Mm. Som vi fortfarande har kvar.
Det är den som vi har kvar? Ja. Åh, herregud vad jag tar dåligt hand om.
Och den har ju Salem slängt i väggen några gånger.
Är den akustisk?
Ja.
Okay.
Men sen fick jag faktiskt en elgitarr som var en silvrig Jackson-kopia som hette Samurai. Okay. Som inte var riktigt lika cool. Nej, men sen har man ju också många musikminnen. Vi bodde ju i Ramsele då när jag var från att jag var 7. Och det ligger mellan Övik och Östersund ungefär, mitten på landet. Och där hade vi ju en liten, som en gäststuga på gården där vi hade replokal. Och så spelade vi massor med Guns N' Roses och...
Vilka är vi?
Jag och min kusin Alexander, han spelade trummor och så en kompis som heter Per spelade gitarr. Och så, ja, vi drog ihop något litet sånt där garageband. Mm. Och parallellt med det där så åkte vi faktiskt ner då till Stockholm där vi hade en lägenhet och kollade på... Både Mötley Crüe och Iron Maiden.
Är det här i den här gyllene tiden när hårdrocken och rappen möttes i... Walk This Way. Aerosmith och... alltså, ja, när det blev så här hippt med den crossover-grejen?
Nej, det var nog lite innan för att... jag började ju lyssna på hårdrock. Och sen gick det över i att man började skata... Sen blev det skatepunk, hardcore och hela den biten. Och den snowboard-skatekulturen, där var det ju parallellt hela tiden både skatepunk och hiphop. Mm. Så det var, för först spelade jag trummor i något hardcoreband och då hade vi flyttat till Övik. Men sen där, typ vid 15, då började vi med någon hiphopgrupp där. Och sen från det till fram till att jag var 25 kanske.
Jag tänkte fråga också vilket ditt första minne överhuvudtaget är.
Jag har ju ganska mycket minnen från att jag var typ 3-4. Men jag kommer inte ihåg exakt vilket som var det första.
Exakt, jag kommer inte ihåg det.
För vi bodde i Solna när jag var liten. Centralvägen. Och ja, där lärde jag mig att cykla också. Och det minnet kommer jag ihåg supertydligt. Mm.
Det är ju ingen superhemlighet att din farsa är musiker. Så jag tänker att du borde rimligen ha haft musik från dag ett i princip.
Eller? Absolut. Ja, ja, nej, men några av mina tidiga minnen är ju också för pappa och en kompis till honom, Micke Boyers. De spelade ju åt Sunwing, om jag inte minns fel. Jag tror det var det flygbolaget.
Okay. Mm.
Och då bodde vi perioder i på Cypern och Rhodos och sådär. Så, och det var ju när jag var typ 3-4 också.
Är du uppvuxen med både mamma och pappa?
Ja.
Ja. Och är de ihop?
Mm.
Ja, cool. Vem är din mamma?
Elisabeth Pontare heter hon.
Ja. Vem är hon?
Hon är ju, vad ska man säga, hon är ju anledningen till att vi flyttade upp till Ramsele till exempel. För mormor och morfar hade en sportaffär där uppe som var en sån här klassisk byaffär där man säljer allt ifrån joggingskor till röjsågar. Mm. Så när de gick i pension så ville de att moster och mamma skulle ta över affären. Så okay. då flyttade vi upp till Ramsele.
Och det gjorde de?
Ja, precis. Ja. Så hon har ju alltid drivit företag egentligen från att jag var 7. För då hade de sportaffär och hotellet i Ramsele. Mm. Och sen när pappa slog igenom bredare, typ 94 tror jag det var, då var ju han ute och flaxade mycket, så då var hon mer hemma och skötte hemmet.
Jag fattar. Men jobbade du i cykel- eller sportaffär också när du var barn? Och så?
Nej, alltså vi flyttade från Ramsele när jag gick i 8.
Okay.
Så jag hade inte riktigt kommit upp i den åldern än.
Jag tänker ju på dig att det liksom alltid har varit musik. Men har du själv alltid vetat att det är det du ska göra?
Nej, alltså fram till 16, då var det ju musik och ishockey parallellt.
Okej. Okay.
Så då höll jag på med ishockey. Och när vi flyttade till Örnsköldsvik så då gjorde jag någon superkort karriär i Modo innan.
Aha, så pass.
Ja, men i A-pojkarna liksom. För då var man, eller då var ju 15 när vi flyttade dit. Men det blev ju ett litet vägval där, kände man. För att det var ju antingen spela hockey och träna och matcher på helgerna eller musik, åka snowboard och göra annat.
Mm.
Så det blev det.
Folköl och cigg.
Ja, precis. Ja.
Minns du, var det jobbigt eller fanns det liksom, när du slutade med hockeyn, var det någon slags, var det en befrielse bara eller?
Ja, eller jag vet inte. Det var inte så himla dramatiskt. Det var bara att jag kände att musiken lockade mer.
Hur bra var du?
Alltså jag var helt okej. Okay. Jag var ingen liksom, jag spelade ju mot Zetterberg till exempel.
Hade du hållit i det här, hade du kunnat få spela TV-pucken då?
Nej, men det var ju också en så här vattendelare. För jag var på uttagningar men jag kom inte med i laget. Okay. Så då kände jag så här, men då får det fan vara.
Ni flyttade liksom några gånger som barn. Det där kan ju ställa till det kanske, eller hur, hur var det för dig?
Det har faktiskt gått väldigt bra. Jag kommer ihåg att jag tänkte när vi flyttade till Övik att där var man lite så här, för det är också en sån ålder när man är 15, ska man komma helt liksom in i en ny krets på något sätt.
Börja nian eller?
Ja, men det gick jävligt bra. Och man hittade fina personer att hänga med på en gång.
Mm. Du var stor, duktig på hockey. Var du stor som barn?
Nej.
Också?
Alltså, jag var ganska... Jag tror nog att jag var lite så här halvmullig och inte så lång i högstadiet.
Okay.
Men sen liksom nian tror jag blev längre. Ja, eller gymnasiet. Jag kommer inte ihåg.
Hur var skolan för dig då?
Nej, men det var helt okej, tycker jag. Jag har väl aldrig riktigt tyckt att skolan var superrolig. Vissa ämnen... Jag kommer ihåg i Ramsele så hade vi en religionlärare som var helt grym. Och det var mycket baserat på läraren, vilka ämnen man gillade, tycker jag. Och i gymnasiet hade jag någon liten kris i tvåan och ville hoppa av. Men då fortsatte jag ändå till slut, vilket jag är jävligt glad för.
Vad gick du för linje?
Musik.
Okej. Okay. Alltså, varför ville du hoppa av då?
Nej, men jag bara var skoltrött. Ja. Och kände att... Jag ville göra något annat. Men det var som sagt bra. Mm. Att man fortsatte och bara red ut stormen.
Men hade du okej betyg sen?
Ja, men det hade jag. Va? Jag hade helt okej betyg. Så jag har liksom lyckats surfa igenom skolan helt okej. Även fast jag inte var superintresserad.
När du väl flyttade ner då var du färdig med gymnasiet, eller?
Ja, precis. Mm.
Första bästa chans att dra därifrån.
Ja. Ja.
Vad hade du här nere då?
Jag kände ju ingen här. Så jag hade ju inte så mycket. Vi hade en lägenhet som mamma hade varit smart att... Min storebror bodde där under en period. Och sen så hade vi den lite som så här övernattningslägenhet. Så... Då när jag flyttade ner, då hade jag en lägenhet att bo i.
Men du hade ingen jobb?
Nej. Men jag fixade ett jobb på Citymail.
Okej. Okay.
Mm. Brevbärare. Ja, jag vet inte om de finns kvar.
Nej, jag tror inte det. Så du var brevbärare på dagarna?
Ja, precis. Brevbärare. Och sen så hade jag ju lite så här två skivspelare hemma med mixer. Och hittade Street Level, den här... skivaffären som låg under Record Hunter.
Okay.
Kommer du ihåg Record Hunter där vid Sankt Eriksbron?
Ja.
Ja. Under där, i källaren, så var det en affär som bara sålde hiphop-vinyler.
Okay. Mm.
Och då på... Nästan alltid på de här tolvorna fanns det en instrumentalversion. Så då hade jag skivspelare hemma och så mick och så stod jag där och körde.
Och skrev rhymes,
ja,
på.
Ja. Och sen hade mamma också varit så smart att hon hade lagt undan lite av mitt barnbidrag under hela min uppväxt. Så då när jag var 18, då fick jag som en liten sudd som jag kunde köpa dator och lite grejer för.
Okay.
Så då köpte jag en liten enklare hemmastudio som jag hade.
Med ett crackat Cubase.
Nej, men grejen var att jag gick ner på Deluxe Musik som låg på Fridhemsplan. Jag bodde ju på Fridhemsplan. Mm. Så då gick jag ner dit och då köpte jag ett startkit. Så jag köpte faktiskt Logic Silver, fanns det då.
Okay. Mm.
Och så en sampler och någon mixer och ja, något ljudkort och sådär. Och sen var det en kille där nere som...
Niklas Jarl.
Mm. Nej, det var inte Niklas faktiskt. Det var en annan kille som höll på med hiphop. Då satt jag hemma och gjorde grejer och så gick jag ner dit och spelade för honom ibland.
Mm. Ja, vad roligt. Och han tyckte att det var bra, eller?
Ja, men han tyckte det var bra och så kopplade han ihop mig med några andra folk som jag jobbade med ett litet tag.
Var du gitarrist från början eller trummis? Eller?
Nej, men det var väl lite gitarr och... lite sång.
I början av 2000-talet, då fick du liksom lite... Alltså, du verkar ju ha varit ganska duktig som rappare och så.
Ja, kanske jag var. Jag vet inte. Men vi hade ett band, jag och en kille från Övik, som var med i det här svenska öppna. Kommer du ihåg att det fanns en...
Jag hittade... När jag researchade dig så hittade jag en jättelång film från det här som var 2000 eller 2001.
Ja, 2000. Det var på Kulturhuset. Då var det ju Rap SM. Hette okay. Det.
Mm. Hade du någon virkad mössa på dig då?
Ja, precis.
Det här har ju vi kollat in. Det här är vi...
Ja, du och jag och Mange satt ju på fyllan och gick igenom massor med YouTube-klipp som
gamla
alla hade.
Vad hette det? Gamla syn... Vad kallade vi segmentet för? Och så hittade vi massor med videos på oss själva för länge sedan.
Ja, vad
roligt. Och vi skrattade gott.
Ja, ja, ja.
Är du stolt över det fortfarande?
Ja, alltså jag tycker det är jätteroligt. Stolt, ja. Vet fan, men det är ändå det är jätteroligt nu i efterhand att ha varit med i en sån där grej.
Ja.
Verkligen. Ja.
Men sen blev det ju, för någonting hände ju mellan typ det där 2000 och 2005, 6 där nu blir liksom solo.
Ja.
Vad var det som hände? Hur såg den resan ut?
Ja, men jag höll ju på där, och sen 2003 då gick jag någon sån här musikproduktionsgrej här på Münchenbryggeriet, och då träffade jag massor med folk, och så satt vi i en studio på Tomtebogatan, och då började man ju skriva musik på ett annat sätt, och det var där du var med Mischa också.
Ja, vi hade ju repokal där i den.
Ja, precis.
Senare.
Så men jag tror också att det var liksom, jag höll på med hiphopen, men sen så blev det också att jag utforskade ännu mer att sjunga. Mm. För jag visste ju att jag kunde sjunga, men det var inte så coolt, tyckte jag.
Okej.
Okay. Så det var mer att så här, nej men... Och farsan, han bara, det är bra det här med rappen, men kan du inte ha några refränger? Ja. Och det där sådde väl något frö också, att jag började prova att rappa på verserna och så sjöng jag på refrängen.
När du bryter då från rap till ren pop egentligen, alltså det var det en organisk process då snarare?
Ja, men det skulle jag säga, för det fanns någon liten period där jag släppte några sådana där låtar där det var lite hiphop i verserna och så var det sångrefräng.
Mm.
Men sen så efter det...
Alltså som Vincent?
Nej, eller då hade jag ett band med en kille som hette Andrew och Peter Eggers var med
där. Ni hette något bra, eller?
Turbulent hette
det. Ja, väldigt bra namn på ett band, tycker jag. Mm.
Nej, men så där släppte vi en låt, men vi gjorde ju fler låtar som aldrig blev släppta, som var lite samma koncept, att det var lite rap och sen blev det någon sån grej. Men efter det då blev det mer liksom, kan man säga, lite rytmisk sång i verser.
Mm.
Kanske. Så det var nog någon form av organisk övergång till att bli ännu mer bara sång.
Hade du tanke om att du skulle bli läkare eller veterinär?
Nej.
Eller?
Nej.
Det skulle vara musik?
Ja. Mm. Ja, det var liksom inga frågor i... Alltså, någonstans kände jag redan från 16. Ja, men när man tog det vägvalet så kände jag bara, det är det här jag ska göra.
Mm.
Jag ska ha skivkontrakt när jag är 18, vilket inte hände. Men så här, jag hade tydliga mål.
För jag antar att då som Vincent, du satt någonstans och gjorde demos och förstod att det här var bra, eller?
Jag jobbade med en kille som heter Jocke Åström, Stenhammar heter han nu. Och han var involverad i den här hiphop bandet som jag och Andrew och Peter hade. Och då sen hörde han de här grejerna som där jag sjöng, och då jobbade han på Sony. Så då ville han ge ut det där.
Okej.
Och sen höll vi på där med typ tre låtar kanske. Men sen gjorde Sony en utrensning, och då åkte jag ut med massor med andra. Men sen så blev jag signad i Tyskland på Sony.
Aha, okej.
Okay. Och så då släppte vi... eller den låten som blev störst, den släpptes ju... Jag blev ju droppad på Sony innan Miss Blue kom. Så det var den låten som blev störst från det projektet. Så då turnerade jag runt i Tyskland och massor med
Så du breakade i Tyskland innan du gjorde det här?
Nej, utan det breakades i Sverige, men sen så blev det mer utanför.
Som jag minns det, så, alltså så här, det här delar ju ni två, att i alla fall i mitt huvud, att det gick väldigt snabbt när det väl hände. Mm. Alltså, från första liksom, singeln i princip. Mm. Är det korrekt uppfattat?
Ja, nej, men jag tror det. Ja. För mig är det lite så här svårt att veta exakt vad som hände när.
Det är inte superviktigt heller. Det var länge sedan ju.
Ja, det var ju det.
Men hur var det för dig då att du liksom fick... För då hade du ju ändå, även om du var ung, så hade du ju ändå på något sätt liksom, inom citationstecken, kämpat med musiken i 10 år. Liksom.
Ja. Nej, men det var ju helt magiskt att höra musik på radio som man hade skrivit och... Mm. Och kunna göra det på heltid. Det var ju liksom, det var ju det man hade kämpat för i 10 år.
Minns du första gången du hörde dig själv på radio?
Det fanns ju ett program som hette P3 Demo. Där var jag med en gång med någon så här tidig hiphop-grej. Ja, det var, jag tror det var så här 2001 kanske eller något.
Och sen blev det ett par skivor ju. Hur var den resan? Går du säga någonting om det?
Nej, men jag tycker det var jätteroligt. Men sen där liksom med skiva 2 så kände jag väl... För parallellt hela tiden så skrev jag ju musik till andra också. Och kände efter skiva 2 där att jag inte var så sugen på att göra den grejen själv så...
Hade den floppade inte?
Ja, kan man säga. Okay. Det gick inte jättebra. Nej, eller det spelades lite på radio. Sådär,
men... Gjorde du liksom den här svåra skiva 2? Eller var det
Nej, det skulle jag väl kanske inte säga. Det var väl mer att jag bara... Jag vet inte, faktiskt. Det var inget så aktivt val att så här, nu ska den vara supersvår och konstig. Den kanske bara inte var rätt i tiden, eller så var det inte tillräckligt bra. Jag vet inte.
Om vi har pratat om organiska processer, det är faktum att du liksom la artistkarriären på hyllan. Var det också en alltså, bit för bit grej? Eller var det så här, du gick upp på Sony Tyskland då, och sa nej, nu får det vara nog.
Nej, men det var väl också lite så här bit för bit, tror jag. För jag kände väl att även fast det gick bra med första skivan så kände jag att det var mycket saker som jag inte riktigt gillade hur det utvecklades. Att man hela tiden fick så här, vara lite på sin vakt för att det inte skulle göras för mycket fel beslut. Mm. Hur jag skulle framställas och marknadsföras. Och det tror jag väl man blev lite trött på efter ett tag. Mm. Att så här hela tiden känna att så här man var tvungen att ha ett öga öppet. För att det skulle, annars skulle man stå i något barnprogram och hålla låda. Ja, eller okay. Liksom något... Det var hela tiden lite konstiga beslut som togs.
Ja, för det var min näst sista fråga till dig. Liksom, vilka aspekter av att vara soloartist du hade svårast med?
Men det är nog just de grejerna. Men sen i Tyskland så var de också... Där var det väldigt högt och lågt. Dels åkte jag på förbandsturné med Mark Ronson. Och det var ju perfekt i min värld. För det kände jag så här, men det limmar musikaliskt med det jag vill och så vidare. Men sen var det också förbandsturné till... Kelly Clarkson som kändes inte alls som att det hade så här något med min musik att göra, men det kanske är samma publik och det är där skivbolag kanske har en bättre uppfattning om.
Just det. Stora artister båda två dock.
Absolut. Mm. Men jag tror det var det att man och det är det som på något sätt också har varit grunden till det här nya projektet som vi har, att man känner att man vill göra det på sitt sätt och att det är okej om det tar tid. Det är okej om man säger nej till saker. Mm. Man får helt enkelt välja och vraka lite mer själv för att man kan. För att man har jobbat sig fram till en sån position på något sätt. Och att vi faktiskt har ett annat ben som vi står på. Så det blir inte lika viktigt att det här projektet måste bära hela livet på något sätt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Salem,
yes.
Berätta om dina föräldrar.
Ja, mina föräldrar. Pappa kom från Syrien från början, kom hit till Sverige, om jag nu kommer ihåg rätt. Förlåt om jag inte kommer, 71 tror jag. Mamma och pappa tror jag träffades ganska tidigt, alltså ganska snabbt när pappa kom hit, och de träffades i något område som hette, och jag kommer inte ihåg, det var någon student typ på städer eller så. Så de träffades, måste ju vara på 70-talet. Började få fram oss med barn.
Ja just det, ja, det blev ett gäng.
Ja faktiskt, jag har ju 5 syskon. Så vi är 6 stycken sammanlagt.
Just det, och nu har ni börjat yngla av er också allihopa eller?
Ja det är nästan inte konstigt. Jag tror mamma och pappa har liksom, hur många har de? 9-10 barnbarn nu liksom. Så nu är det, jag vet inte riktigt hur de tänkte. Det blir ju bara fler liksom. Så att ja, nu börjar vi bli många.
Jag tänker ju att jag behöver ju inte skaffa några, för du har ju så många.
Exakt. Men då får det ju bara vara lite barnpassning lite oftare.
Ja.
Men hur många har du? 2?
2 stycken, ja, en 8-åring och en 6-åring.
Alla ni barn då är liksom, jobbar med något konstnärligt i någon form, eller?
Ja, men alltså håller på med någonting inom musik. Men inte allihopa, men många av oss har någonting med det att göra. Yngsta brorsan körde lite läraryrke-grej och har dansat väldigt mycket. Så han, och nu har han det som grund också. Och jobbar på ett nytt jobb och håller på med dansprylen. Jag vet inte om det är som jag får för mig att han vill något. Jag vet inte om det hittar på, men att han såg hur vi höll på med den här musiken och kände bara, nej vet du vad, skit i den här musikprylen, för att det kommer ju aldrig någonstans. Och sen så vill han göra något annat. Men han har ju å andra sidan, han dansade ju sedan han var 13. Så alla har haft liksom något med dansmusik, mycket musik har det varit.
Hur kommer det sig då?
Jag tror ju fortfarande att det har med, mamma och pappa har ju uttalat i alla fall att de gärna ville att vi skulle kunna hålla på med musik. För mamma älskade musik. Hon, i hela hennes uppväxt så var liksom, hon har pratat mycket om en musiklärare som hon hade, som hon gick i en kör, tror jag det var, som hon gick i, som var liksom hela hennes räddning. Typ varje torsdag, det var det man såg fram emot. Och hon har också sagt att just att man kan få lära sig musik, att man kan få hänga med i när man liksom pratar om musik och kunna få den liksom kunskapen. Så att hon och pappa är, och både hon och pappa är väldigt musikaliska, men de har ju aldrig utövat det. Och så har jag nog kopplat ihop det med också, när jag föddes då 81, då precis började då min äldsta syster och den första kullen barn hade liksom börjat få in instrument hemma. Men då tyckte mamma att vill ni sätta igång, så hon var verkligen drivande i det där. Så att om jag fattar rätt, så när jag föddes då fanns det mycket instrument hemma och det pågick liksom någon typ av ljudande.
Och du är uppvuxen i Huddinge?
Huddinge.
Ja, just det. Vad är det för plats?
Nej, men Huddinge, det är ett förort. Ja, mycket nazister där på 90-talet.
Jaså, okej.
Okay. Kopplar också ihop. Jättekonstiga, otroligt konstiga grejer. Men det är liksom en kvart från stan.
Led du av nazisterna?
Vi har faktiskt pratat om det ganska mycket på sista tiden, och därför jag tror jag tog upp det. Det är helt sjukt hur det var då. Jag vet inte varför jag kom in på det här. Men där kvart in till stan. Jag gick ju i skola in i stan, så att förhållandet med Huddinge har varit liksom en kvart med pendeltåget in. Så från att jag var 10 så gick jag i skola i stan, så att, ja.
Men nu svarade du inte på frågan huruvida du led av nazisterna.
Jag har märkt i efterhand att man led mer av det. Jag har tänkt på det med svenska flaggan-grejen som var så stor på det här, bra ämne att komma in på. Men det var så intressant att jag upplevde det som att det var nazisterna som fick ha svenska flaggan där på 90-talet. Och så hade jag Vincent faktiskt en upplevelse när vi var nu, det var bara några år sedan. Kommer du ihåg när vi stod på scen med Sebbe och Axel? Och så hade de ett inslag när vi stod med varsin stor svenska flagga, så här gigantiskt, bara stod och vevade på. Då kände jag så här, 20-30 år senare, då fick jag hålla svenska flaggan. Det här är så mäktigt. När jag föddes då bodde vi i Norsborg, men vi flyttade till Huddinge.
Innan du kommer ihåg det?
Ja, så det var bara ett och ett halvt, två någonting. Jag tror att lillebrorsan sen, som är precis under mig, där han föddes, då bodde vi i Huddinge. I alla fall. Men så Huddinge har ju egentligen, den största grejen med Huddinge var ju att jag började ju spela där. Så att nu när jag tänker efter, så i förhållande till Huddinge är faktiskt just kommunala musikskolan i Huddinge som min mamma lyckades och pappa lyckades snika in mig, för jag var alldeles för liten. De hade liksom inte så många 3-åringar som ville börja spela fiol. Men på något sätt så vi hittade en lärare, Lennart, som sen har liksom varit med hela mitt liv.
Är han fortfarande around?
Nej, tyvärr, han gick bort. Fruktansvärt tragiskt och alldeles för tidigt. Men han var den som liksom jag hade som, det var väldigt mycket att åka till det där huset. Så jag var väl med i kommunala musikskolan, men ändå inte. Så jag gick hos honom privat och började spela där när jag var då 4, tror jag att jag började hos honom. Så att Huddinge har ju en jättestor betydelse där.
Det här med att du började med musiken så tidigt, minns du ens liksom första?
Nej, jag har fått det återberättat för mig att jag tydligen började tjata om att få börja spela fiol när jag var 3. Och det kommer jag inte ihåg alls.
Nej.
Jag vet inte det. Mitt första minne jag har överhuvudtaget är när vi skulle fixa något pass till mig. Och då tror jag att jag är 4. Och vi skulle fixa ett pass. Och då ska jag titta på den här kvinnan som sitter i passkontoret, för hon ska kolla vad jag har för ögon. Och det jag kommer ihåg är att jag tyckte att hon var så söt eller någonting. Så jag blev typ blyg. För hon var så här, wow, vad vacker typ. Det är mitt första minne jag har från 4.
Jag ställer frågan till dig, men den är lite till er båda. Tror du på talang?
Jag tror jättemycket på talang.
Okay.
Men jag tror mer på hårt arbete.
Mm.
För du kan vara hur talangfull som helst. Men jag tror folk... Jag tror faktiskt att folk tror att man kan komma hela vägen bara på talang. Och det vet jag att man inte gör. Talang är... Jag tror talang är jättebra att ha första delen. Men de som tar sig väldigt långt på sin talang har också jobbat på sin talang extremt mycket. Och det talar jag av egen erfarenhet också. För jag spelade ju fiol jättemycket. Det var ju nästan så att jag inte skulle gå i skolan. För att jag liksom... Jag fick, när jag var 11 så fick också mamma och pappa tag på en rysk fiollärare och jag liksom dök ännu mer ner i fiolen. Och när jag kom till gymnasiet sen skulle jag säga, nu ska jag bara ut och tävla så här. Men jag tappade hela liksom, jag övade inte tillräckligt mycket och tog inte hand om min talang. La inte ner tillräckligt mycket tid. Men om jag hade fortsatt det och hittat någon liksom motivation till det, så hade jag nog kanske blivit jätteduktig på fiol.
Men du är väl jätteduktig på fiol?
Nej.
Okay.
Jag tar mig fram och jag, så som vi jobbar nu är det jättebra. Och jag liksom, just nu kan jag absolut använda, jag kan ju spela fiol. Jag kan göra ett bra stråkar och jag vet hur man pratar klassisk musik. Och jag kan, så som vi jobbar nu är det väldigt roligt att ha den egenskap, alltså den kunskapen. För om vi behöver stråkar då kan jag verkligen ta en lång bit på det. Och det är jätteroligt. Men just nu, nej, jag är inte så bra på fiol nu. För jag har ju inte övat på 20 år.
Men var du uppe på Paganini och Stravinsky?
Ja, absolut. Ja. Jag spelade jättemycket och jättesvåra stycken. Men jag kunde ha varit mycket, mycket bättre om jag övade ännu mer.
Vilket är det svåraste stycke du ändå tog dig igenom?
Tchaikovsky har en violinkonsert som var väldigt krånglig. Första satsen är, jag tror det är 16 sidor lång eller något sånt där.
Okay.
Det är jättemycket noter.
Ja.
Och det var, den har jag i alla fall, jag har tagit mig igenom det. Men på riktigt, jag övade inte tillräckligt mycket.
Men du måste ju ändå ha övat flera timmar om dagen, eller?
Ja, men till slut blev det färre och färre. Jag känner att jag inte, alltså det här, nu pratar vi om att jag då spelade jättemycket fram tills att jag var 16 ungefär.
Okay.
Och efter det så var, vet du vad, nej.
Mm.
Efter ett par turnéer jag kände bara att, vet du, jag känner mig inte, där känns inte, liksom, jag känner att jag inte, jag är inte så liksom engagerad i det här längre. Och det är verkligen just den här grejen med att man måste, jag gick jättemycket på talang, men till slut så tryter talangen när du inte lägger ner det sista arbetet.
Mm. Vincent, tror du på talang?
Ja, men vi har ju pratat väldigt mycket just om den grejen. Och jag känner ganska likadant där. Att jag absolut tror jag på talang. Och jag tror kanske, om stjärnorna står rätt och man är supertalangfull, så kanske det kan räcka hela vägen. Om man bara lyckas träffa rätt folk precis vid rätt tillfälle och ha någon som tar hand om en och bara... Hela den biten. Men ofta så räcker inte det.
Nej.
Man måste jobba och... Ja, nej, men det är där jag känner också att vi... En stor pusselbit i vårt samarbete är just att vi ser på den grejen på samma sätt. Mm. Att vi båda verkligen grindar.
Mm. På vilket sätt gör ni det då? Alltså...
Men vi är ju i studion 9-5 varje dag och är där och skriver, och när vi inte skriver då klipper vi sång eller så gör vi något annat som inte har med just det kreativa att göra.
Just när det gäller fiolen nu för tiden, då står du inte och grindar då?
Mm. Utan nej, men jag tar fram den och fiolen alltså. när det behövs. Och...
Pratar du fortfarande om fiolen?
Ja, exakt. Då tar det lite längre tid innan det börjar låta okej, men jag vet vad jag ska göra. Och nu kan jag också ta fram den fiolen utan att det är så ångestfyllt och jag tycker det är roligt att spela och liksom så här, men ja.
Mm, för den var ju mer in i din liksom popmusikerkarriär. Mm. Också.
Ja, det var den.
Men var det liksom en eftergift eller vad man säger? Alltså var det ett... Ja, du hade ju kunnat skita i den.
Jag är egentligen i min pop med sån här popkarriären jag har ju aldrig haft den på scen till exempel.
Okay.
Mm. Och det var ett aktivt val. Jag har aldrig velat stå på en liksom popkonsert och spela fiol. Det har känts helt fel för mig.
Det har känts lite Ryback.
Du tog mina ord. Så det har jag aldrig velat göra. Men jag, till exempel när jag släppte min första egna skiva, då har jag ju faktiskt en fiol på framsidan. Jag står ju som en liten figur där. Mm. Så den var med. Och där men där var ju samma sak. Jag spelade ju alla fioler som på den skivan och spelar ju nästan alltid alla fioler som vi gör. Nu på senare tid har vi tagit in folk som spelar det man kanske har skrivit. Men den finns med i alla fall.
Har du absolut gehör?
Nej, jag har ett bra uppövat gehör.
Jag skulle ändå vilja testa det här gehöret. Jag tycker det är roligt. Men ni kan få vara med båda två.
Ja.
Stänger han nu så att ni inte kan...
Inte kan fuska.
Ja.
Okej. C. Nej, jag tror att det är G.
Ett poäng till salen.
Det var ett G?
Ja.
Ja.
Snyggt!
Jag tar den till då. Jag lite ostämt känner jag.
Det är ett bäst.
Ett B.
Bäst.
Ja, alltså B. Alltså en svart tangent.
Ja, just det. Ja. Precis.
Snyggt.
Ovanför A.
Ja, precis. Bäst. Eller ice. Ja, precis.
Då är vi nästan hemma.
Ja, där är D.
Vincent. Vad dålig det var. Ja, ruskigt dålig.
Men det sista var det.
Ja, det var korrekt. Du hade alla rätt.
Fy fan vad bra.
Ja, där får jag öva lite grann. Jag har ju talang för det, men jag har inte övat.
Bra, sjukt bra.
Jag har jobbat ett par år med din bror Nassim. Mm. Och han har ju liksom en självklarhet och kanske ett självförtroende som känns liksom så genuint. Har du också det?
Inom jobbet. Jag har nog varit väldigt trygg inom det. Inom jobbet där har jag haft självförtroende.
Mm.
Liksom har känt att jag vet vad jag håller på med och sånt där.
Har du tvivlat på din talang?
Nej, jag har inte tvivlat på min kunskap. Men jag har nog haft mycket så här, hjärnan säger en sak, men hjärtat och magen säger en annan. Och så har det blivit liksom tveksamheter.
Kring stora beslut?
Ja, men lite.
Små beslut också?
Ja, mycket. Då det kan vara från vad man ska äta till lunch. Men det har jag stundtals är bättre. Alltså, vad ska du äta till lunch? Ja, men jag tar samma. Den är jag.
Hur funkar det skolan för dig då?
Jag tror att jag var okej.
Ja.
Jag var okej.
Och socialt?
Jag var den som hängde med liksom... Jag hängde med coola killarna. De tillät att jag var där. Jag hade mycket tjejkompisar så jag hängde med tjejerna. Jag hängde väldigt mycket med nördarna. Jag var den där som rörde mig i... liksom... bland de flesta.
Du har ju lite schackgeni-aura.
Ooh. Intressant.
Har han inte lite schackgeni? Ja, det är väl det.
Jaha, men det här har jag på mig idag bara för att jag ville vara lite fin.
Ja,
extra fin.
Nej, men jag funderar på det där, för jag undrar hur andra människor, för jag vet att vissa människor är ju så. Mm. Men jag undrar varför man är så. Men
schackgeni?
Ja, eller man vill säga vad omtyckt, jag vet inte, någon, alltså, men det är intressant.
Jaha,
alltså,
förlåt.
Nej, men att det var så jag mer tänkte, att jag tycker det är intressant att det har varit så jämt. Mm. Men jag är väldigt glad för det, för man har ju fått se väldigt mycket olika världar på grund av det, så att det...
Just det, att du funkar i alla läger. Du pratar inte om schacket.
Nej, schacket, nej. Men det är väl också något som jag vill faktiskt lära mig i vuxen ålder.
Ja, just det. Hade du någonsin scenskräck?
Ja, först, jag vet att jag hade en av mina första spelningar när jag var 5. Och skulle på... Hette det Lekis då?
Mm, kanske. Mm.
Det var dag...
Ja, det tror jag inte man får säga längre, men...
Nej, precis. Mm. Jag envisas med att säga det i alla fall. Nej, jag heter förskol.
Jag bara
den enda spelning liksom som jag inte har... som jag liksom bailade var när jag var 5. Mm. Då skulle jag spela då på det här stället som man ger på när man är barn. Ja. Och så var det massor med... Och det var vid jul och jag hade... Ja, det här är ett minne i och för sig. Jag hade någon slags tomtedräkt på mig. Så skulle jag spela fiol. Och jag fick bara panik. Nej, jag kommer inte. Nej, jag vågar inte.
Okej, okay, så det blev inget?
Det blev inget.
Hur hade du det som, säg, 20-åring? Hur såg livet ut då?
Då jobbade jag jättemycket. Så från att jag var 18, alltså från ungefär från att jag var 17-18, då var det ganska stadigt med spelningar.
Okej.
Okay. Sökte vidare till musikhögskolan när jag var 18. Var jättedålig elev på musikhögskolan.
Men du kom in? Ja. Utan problem.
Ja, det gick bra. Mm. Men, och då spelade jag ju, då var det mest piano och mycket inom jazzvärlden. Mm. Och, men samtidigt då så spelade jag väldigt mycket med andra band och hamnade i någon slags, i Stockholm, någon sån soulmusikskrets. Och sen kommer jag inte ihåg hur gammal jag var, men jag började jobba med Robin när jag var någonstans där 20, 21.
Okay. Mm.
22 kanske. Mm. 21. Så att någonstans från att jag var 18 så var det allt från liksom coverbandspelningar till bröllopsspelningar till ja, allt möjligt, jazzspelningar. Så då började man ju, ja, då jobbade helt enkelt.
Ja, så du livnärde dig på ja. Musiken från dag ett. Du har aldrig haft ett vanligt jobb?
Nej.
Har du någonsin haft en sån här riktig snabb makaronperiod?
Ja, det är egentligen alltså hela egentligen allt. Jag var singel jättelänge. Det var
jag tänker mer rent ekonomiskt att du hade det knapert alltså. Var tvungen att
äta. Vet du vad? Det har jag faktiskt tänkt på. Jag har aldrig upplevt att jag har haft det knapert, för jag har bara fortsatt lite. Det som ni pratar om att jag har haft inställning till att jag ska göra det här och sen har jag kört på det. Om det var snabbmakaroner eller inte, jag vet inte ibland vad jag har levt i för värld, liksom vad är det för låtsasvärld jag har på med, men jag har bara kört på. Jag ser till att jag har funnits pengar till hyra och så äter man någonting. Jag är inte så intresserad av att köpa kläder, så jag har inte spenderat så mycket och spenderar fortfarande inte så himla mycket.
Det var ju ett snabbt genombrott även för dig. Liksom, hur såg det ut då? Från det här med frilanstillvaron till att bli Salem Al Fakir popstjärnan?
Ja, och medans jag spelade med massor med folk så jag vet att jag köpte faktiskt en dator när jag var 20. Och då köpte jag en dator och så här började. Så från att jag var 20 så hade jag spelat in musik. Och sen så när jag släppte min första skiva 2006, då hade jag ju ändå skrivit musik i under de där 6 åren när jag jobbade med andra människor. Mm. Så då hade jag lärt mig ganska mycket med det. Och innan jag var 20 så skrev jag ju jättemycket musik inom då jazzvärlden som jag var.
Okay.
Mm. Så att jag har skrivit musik hela tiden och då hade man liksom band. Så då skrev man musik, instrumental musik, och så spelade man det mycket.
Men varför hamnade det liksom i ditt eget projekt då? Ja.
Grejen var att min tanke med all den här musiken var att jag egentligen också ville skriva musik till andra. Så att hela min resa nu när efter att jag och Vincent började jobba för 8 år sedan var egentligen det som var första planen.
Okay.
Men på vägen där, så när jag då var 26 tror jag var, då hade det liksom samlats ihop lite musik och så var det några som hörde det. Och då fick man mer så här, varför gör du inte det här själv? Så att jag upplever nu i efterhand att det var lite mer bananskalsgrejen, för det var så många som sa att du borde göra det här själv.
Just det. Mm.
Och jag ser egentligen mer så, för allt i min värld var egentligen bara live. Allt var i live-världen upplevde jag, för jag var ju musiker och spelade som var musiker. Så jag tänkte ju mest live och man åkte på turné. Och jag ser det fortfarande så att den som sjunger och då är artisten, det är den som pratar mellan låtarna. Mm. Om man hårdrar det. Mm. Egentligen är det inte så mycket annat. Men det är en väldigt stor skillnad på att sitta bakom ett piano till att vara den som faktiskt pratar mellan låtarna, för det är ett helt annat ansvar.
Mm.
Nu, jag vet inte riktigt hur jag har förhållit mig till saker och ting nu efterhand. För jag vet antingen att jag har guldfisk, liksom någon guldfisksyndrom och inte kommer ihåg. Men jag vet inte om jag har fokuserat så mycket på framgången. Utan man har kört på liksom, det gick bra, vad skönt, då kan vi komma ut och spela.
Mm.
Punkt liksom.
Just det.
Så att jag vet inte om jag har tänkt så mycket mer på det. Och sen så hela min grej var, jag gjorde ju då 3 skivor på 4 år tror jag. Och sen var mitt kontrakt klart. Så att, och efter det så slutade jag vara artist. Jag gjorde mitt kontrakt som jag hade på skivbolaget. Och sen var jag... Sen, av andra anledningar kände jag bara att, vet du vad, jag struntar i. Jag vill inte prata mellan låtarna längre. Jag tycker inte det är så roligt.
Mm.
Så jag slutade med... Men jag märker det också nu när vi jobbar. Det är intressant för att vi har ju haft framgångar de senaste 8 åren. Men varken du, Vincent, eller jag, vi har inte en enda guldskiva uppe. Vi har inte någon så här grammis någonstans. Vi har liksom ingen så här påminnelse om att det har gått bra. De ligger liksom på ett lager i lådor. Och där tycker jag också är roligt att vi har samma inställning till. Jag är faktiskt inte så intresserad hur... Alltså den upplevelsen är inte så intressant för mig. Utan det är mer så här, ja, nu var det klart, nu går vi vidare. Mm. Eller så här, det gick bra, fett, nu kan vi ut och spela.
Det vore ju kanske lite härligt ifall ni någon gång stannade upp och bara, satan guys, vad vi har fått mycket streams.
Där måste vi ju genom prata om alltså Jonas Wikström som vi har jobbat med under många år. Han är ju den som slår sig i huvudet ibland. Nu får vi stanna upp och så här, nu tar vi en skål här. Ja, liksom. Ja. Och det är ju jättebra. Men jag måste också säga att jag tycker det är skönt att man tänker vidare hela tiden. Och sen är det ju så, när om man då tänker tillbaka på så här, okej, det gick, min första skiva, det gick bra. Det var musik som jag hade samlat på mig under 6 år. När den där skivan släpptes, då var jag redan 3 år framåt i tanken och tänkte på andra saker. Mm. Så att det är ju ofta så, och speciellt inom musikvärlden, så här, om man släpper en låt nu, det gick jättebra. Den skrevs för 4 år sedan och vi har liksom... Det där har vi glömt redan.
Det här med att vara den som pratar mellan låtarna, jag ställer samma fråga till Vincent. Liksom, vilka aspekter av att vara artist hade du svårast med?
Jag hade faktiskt svårast med att jag gjorde ju någon sån här resa. Jag upplevde fortfarande att jag kom där och spelade någon typ av liksom soulmusik. Och jag kom från någon jazzvärld och egentligen ville jag bara spela någon typ av fusion rock jazz. Det var det jag ville göra. Liksom.
Sån kompetent musik med taktartsbiten och så.
Sån här musik som handlar bara om att det är roligast för de som står på scenen och spelar. Helt egentligen ointressant. Förutom 2 personer i publiken som skriker yeah! Som visste att det var 9/8 takt in där. Hela det förhållandet mellan nördpubliken och nördmusikerna, där är jag fortfarande tycker det är helt fantastiskt. Jag tycker det är jättehärligt.
Okej.
Okay. Mm. Och sen gick det bra och sen så blev det liksom så här Allsång på Skansen och sen så gasade jag på så mycket så att till sista skivan så bara nej, men då fick jag någon så här möjlighet att vara med i Melodifestivalen. De bara, gör vad du vill, bara du är med. Så jag bara, ja men då gör jag vad jag vill då. Så, och fattade kanske inte riktigt vad jag gav mig in på det sättet att, och det här är min tolkning. Det som händer när man kommer till en nivå av folklighet och är med i Melodifestivalen och sånt där, så upplever jag att det plötsligt ställs helt andra krav på dig.
Okay.
Då tänk den här fusion rockmusiken som egentligen vill stå liksom i stickade tröjor och spela svår jazz, men som kanske då är lite glad, får då plötsligt en publik som har massor med krav på hur du ska vara. Det är klart att du ska ta en bild nu tillsammans, för att du är ju, och jag ska stå och ha meet and greets och så här, och alla upplever att du är den där glada snubben som, men jag är kanske upplever mig som den här svåra musiken som skiter fullständigt i hur, alltså, eller jag är ju trevlig mot folk, men varför ska du ta en bild med mig? Jag har inte ens någon sociala medier. Varför ska jag? Jag är inte intresserad av det som du är intresserad av mig. Och den skiftet i publik kom jag verkligen ihåg att det var, jag kände bara, det här är inte något som jag har ställt. Det här fattar jag inte alls att det skulle hända.
Okej. Okay. Mm.
Och vissa är så himla bra på att vara på den positionen. Mm. Men jag upplevde att jag var inte bra på den positionen. Så jag valde att jag backar härifrån nu och inte behöver vara med som mer.
Jag tror Christian Lok pratade om det där i något sammanhang. Att det var så här, för att han hade tyckt att det var lite jobbigt just med den där selfie-delen av det. Och att någon äldre kollega hade sagt till honom så här, ja, fast se det som en del av jobbet bara.
Mm.
Men då kan man ju välja att säga upp sig från det jobbet. Det gjorde ju du.
Det gjorde jag. Ja. För att jag kände att jag var inte intresserad. Och jag är fortfarande inte intresserad.
Nej,
av det. Det är faktiskt något som vi har pratat om. Vi har aldrig tagit en selfie med någon. Det är bara folk som har tagit selfies med.
Ja, just det. Ja.
Och det är faktiskt extremt roligt när man har jobbat med mycket så här stora artister.
Mm.
Vi har ju aldrig en mobil uppe. Vi har aldrig någonsin tagit en... Det är helt ointressant att vara...
Just det. Så ni har ingen selfie med Madonna i mobilen?
Det var ju hon som ville ta en, så
okay.
Det var ju därför det blev.
Mm. Ja,
nej, men det är intressant med det där, för jag är ju uppvuxen då med just den grejen du pratade om. Mm. Eftersom pappa blev ett med svenska folket när jag var 14.
Ett med naturen.
Ja. Ett med naturen. Och jag har ju alltid, dels det där med att behandla folk som liksom människor oavsett hur stor framgång man har. Mm. Det är ju en grej som ligger så jävla djupt rotad i mig, för jag vet ju själv hur jobbigt jag tyckte det var som tonåring när till och med föräldrar blev annorlunda när de fick reda på vem ens pappa var.
Ja, just det. Mm.
Och när man är tonåring, då vill man ju bara heta Andersson och bo i lägenhet och vara en i mängden.
Mm. Som någon slags summering, hur såg era liv ut när ni bestämde er för att jobba ihop?
Eller var... jag och Magnus hade ju precis tagit
Magnus
över
här.
Studion här nedanför det här. Och Jag skrev massor med musik och skulle vara borta en period. Och vi hade ju som sagt samma bokningsbolag då. Eller jag var inte på bokningsbolaget, men vi hade en gemensam vän där. Som,
Johan.
Ja, Johan, som sa att du behövde en studio. Och frågade om du fick hyra in dig. Och då sa han, men det är perfekt, för jag ska resa bort lite, Salem kan hyra studion. Och sen när jag kom tillbaka, så då började vi att dela på studion, så att vi körde varannan dag typ. Så det var så det började. Helt oplanerat. Och så hade du då jobbade du med Veronica just då, Veronica Maggio. Och så började vi tillsammans att skriva till den skivan. Och Magnus kom in också. Så då gjorde vi den skivan tillsammans. Och sen liksom började det där.
Kände ni från början att 1+1 var mer än 2 liksom?
Jag vet inte. Det är så roligt, för det roliga är, jag hade ju inte jobbat så mycket, eller jag hade ju aldrig jobbat i en studio tillsammans med någon annan så. Så jag vet ju att när vi började jobba, jag var ju den här jättejobbiga snubben som stod bakom när Vincent satt vid datorn, och jag bara, men ska du inte göra så här istället? Och satt i soffan, bara, men ska du inte? Så jag var ju jättedålig på det här jobbet. Det tog ju ett par år, men sen så har jag lärt mig hur man ska göra.
Ja. Men vad har hänt med den där, liksom, att du vill...
Nej, men det är ju inte så konstigt, eftersom man har bara jobbat då. Då hade jag ändå jobbat själv och spelat in allt själv och gjort allt själv. Och sen så är man två plötsligt, så var det ju mer än liksom en övergångsperiod tills man fattar att, ja, men Vincent, han kan ju också. Nej, men att du gör ju på ditt sätt, och vi kommer ju framåt. Så det var nog bara rent av vana.
Men någonstans längs vägen så har ju de här 9/8-takterna liksom, de har ju, alltså, det är inte där ni har tjänat era stora pengar, så att säga.
Nej.
Vad hände liksom, förstår du vad jag var efter? Vad hände med dem?
Nej, men de finns kvar hela tiden.
Okay.
Om man tittar på... Det måste inte vara 9/8 takt, men jag... vi har ju tittat tillbaks på de här låtarna som vi har skrivit nu under alla år. Så många år inte, men 8 år.
Er karriär är lika lång som Värvet, kan man säga.
Ja, precis.
2012.
Eller hur? Bra.
Ärligt.
Men... Jag tycker vi ändå har haft någon... Jag vet inte om det har med 9/8 att göra. Men jag tycker det har varit intressant att vi alltid försökt hitta en vinkel på allting som vi har jobbat med. Och nu tänker jag framförallt kanske när vi har jobbat inom den här EDM housemusiksvärlden.
Ja, just det.
Där har vi alltid försökt komma med en helt annan vinkel på det som görs. Eller alltid komma med någon liten abrovink. Så man kan kalla det för 9/8. Att så här, ja, men 9/8-takt. Eller liksom, man kommer alltid från en litet annat håll. Ja, men det här vore fett om man gör det på det här sättet. Eller kommer med något. Jag har upplevt att det man har kunnat komma med i en annan vinkel, eftersom man har andra verktyg i lådan. Liksom, och andra influenser. För det är ju sånt som jag också har samlat på mig under alla år. Jag har spelat jättemycket i världsmusiksvärlden. Och så, att man samlar på sig olika typer av toner. Så där tycker jag att man har kunnat använda sig av den grejen, fastän det har liksom kommit ut i en kostym som låter efter ett tag väldigt kommersiellt.
Just det.
Men jag tror också just det här att all musik som vi båda har hållit på med från man var liten bottnas ju i någon form av utanförskap / rebellisk någon grundkänsla. Alltså all, men både sån konstig taktarts jazz. Det är ju också ett litet utanförskap på något sätt, samma som hiphoppen eller hardcore eller rock eller på något sätt där man vill uttrycka något. Och även fast, eller då inom poppen, så blir det ju en väldigt snäv ram, men inom den ramen försöker man i alla fall att komma in med en annan liten vinkel.
Och om man lyssnar på alla de låtar som vi har släppt under alla år, om man skulle lyssna liksom, koppla ihop det med vad gick på radio då när den här låten kom, så har vi ju själva märkt också att vi ändå lyckats få igenom att då låter den här låten lite annorlunda ändå, och att det har kommit något. Sen efter det är det också mäktigt att se att efter de låtarna som vi har släppt har ju kommit andra låtar som låter lite som dem.
Just det.
Så man har ju, det har ju blivit någon kommersiell ton i det. För det, jag pratar med vissa, alltså, jag vet inte om folk upplever så, men jag vet att vi ändå har gjort vår del av att försöka komma in med en liten annan vinkel.
Men hur gör man det? Alltså, hur förstår ni liksom vad det där nya är? Alltså, Salem, du berättade, du lyssnar ju inte på musik. Mm. Du vet ju inte då vad som ligger på listorna.
Nej, men jag får ju lite sådär upp. Utbildar mig då vad som finns. Och så har vi lite folk runt
omkring. Uppdaterar. Ja.
Men det kan ju, alltså, det kan vi prata, alltså, det har ju nästan varit uttalat. Jag har ju tagit reda på vad som låter på radio och sen så bara, så där ska vi inte göra.
Okej.
Okay. Ja,
men, typ.
Ja, men sen också plockar vi ju influenser kanske från annan typ av musik väldigt mycket. Som inte går på radio just nu. Mm. Så det är väl också att man bara gillar olika typer, eller annan typ av musik som går på radio. Mm. Så det är kanske därför det låter annorlunda.
Mm. Och går det liksom att om man skriver en helt vanlig poplåt med liksom standardackord och så, går det att lägga på det där, alltså det unika i efterhand, eller hur funkar den processen?
Men det tror jag sitter väldigt mycket i. Absolut, så är det ju kosmetika till slut som åker på något sätt, en kostym. Mm. Men jag tror väldigt mycket sitter i själva låten, ackorden och melodin. På något sätt.
Mm. Finns det har ni olika ansvarsområden?
Vi kan ju typ samma saker. Liksom, vi är ju inne och kladdar på allt, men det är olika färger på allt när vi alltså om jag spelar gitarr så låter det annorlunda. Mm. Än när du spelar gitarr.
Ja, men jag kan uttrycka att om man vill ha en riktigt så här snuskig och smutsig bas, då sätter man Vincent där. Mm. Oj, då blir det härligt och gött. Och kanske en gitarr som bara kramar till lite och lite så här smuts. Och då kan jag komma in så här, om det behövs en gitarr som ska vara lite så här finlirig som ligger i bakgrunden som inte låter så mycket, då kanske jag gör den.
Okay.
Mm. Du är ju jätteduktig på att ta hand om sång. Och du är jätteduktig på att jobba med sångare och sångerskor. För att du kan dra ut saker ur dem.
Lura
in dem i en otroligt härlig värld. Så det är väldigt kul att se hur du jobbar med sångbiten.
Om du coachar Salem till exempel när ni spelar in er egen musik då, alltså, hur får du ut grejer ur honom som han inte visste att han kunde vara kapabel till? För det är så jag läser.
Ja.
Jag kan, alltså, du är ju duktig på att få folk att känna sig bekväma.
Mm.
Och det är väl egentligen det överlag som jag håller på med, speciellt när man jobbar med mycket olika artister. Det är faktiskt något som min fru ibland frågar. Men jag förstår inte, alltså ni träffas och så skriver ni en låt.
Mm.
Har ni träffats innan? Nej, det är första gången. Så, men hur?
Ja, du menar när vi skriver med andra?
Ja, bara, men hur?
Och det är väldigt konstigt.
Det är egentligen lite konstigt. Men liksom, hur, va? Hur då? Hur kan ni? Men då, och det är ju egentligen samma sak. Man vill ju träffa någon och så vill man ha ett skönt möte och så vill man ju sätta en grund av trygghet när man jobbar. Och där är det ju väldigt bra när du jobbar med folk när de ska sjunga. För du får ju dem ju slappna av och kunna börja jobba då. Mm. Att man...
Men det är ju också någon grej, jag tycker det är så tydligt att höra. Man hör liksom när den här magin slås på och av. Det är så himla tydligt på något sätt. Man bara hör det. Där man så här känner att det går in. Och då... Det är svårt att förklara, men det är bara en känsla.
Mm. Och sen...
Ja, men då försöker man ju... Då håller man ju på med olika tricks och lurar dit dem. Och så... Sen när man märker att så här, men nu börjar det här... Då försöker man ju bara stanna där och krama ut så mycket som möjligt.
Är det mycket så här att man trasslar med tonarter och sånt och sänker och höjer?
Dels det, och sen så här hur man... Alltså hur, om man ler när man sjunger, var man lägger tonen. Det finns alltså massor med olika tricks. Man mycket med lyssningen, som till exempel... jag brukar ofta sitta med exakt samma lurar som den som står och sjunger. Så att jag hör exakt samma lyssning som personen. För då är det mycket enklare. Dels så är det många artister som inte vet rent tekniskt hur de ska förklara lyssningen. Det är mycket enklare för oss som sitter och producerar och kan alla termer och effekter och reverb och kompressorer och allting. Så det är en väldigt stor del tycker jag, att sätta en bra lyssning så att artisten bara får feeling.
Men vi måste ju hinna prata mer liksom om Vargas och Lagola då, som ja. Ju är, det var så jag fick hit er.
Mm. Ja, visst
det. Det var ju underbart.
Ja.
När föddes den idén?
Året var...
Var det 3 år sedan?
4 år? Nej, det är mer.
4 år?
Ja. Det är minst 4 år sedan. Mm. Tror jag som idén i alla fall kom upp. Jag upplever fortfarande... Alltså, jag vet inte vilket som är hönan eller ägget, men jag upplever ändå att det fanns massor med musik redan när vi hade idén.
Mm.
Som man inte riktigt... Vad är det här för någonting? Är det här som ska det här till någon annan? Eller vad är det här för någonting?
Axwell och Ingrosso vill inte ha den. Nej, inte ja, så.
Men egentligen den första låten som vi kanske skrev när vi ännu mer uttalade för varann att så här, men vi skriver en låt som om vi själva skulle uppträda med den eller framföra den. Det var ju Sun is Shining. Men då fanns ju inte det som plan att starta ett band. Men vi hade det som inställning till när vi skrev låten. Det var ju någonstans där vi bara, ja men fan, nu har vi lite låtar som en liten låda med grejer som känns som att det här kanske vi skulle kunna göra.
Mm.
Då började vi ju med att åka iväg och sätta det visuella.
Just
för
det.
Att kunna komma vidare med projektet.
Mm.
Så då åkte vi iväg, sydde upp kläder som vi bara, men de här figurerna ska se ut så här.
Just det.
Och så ansiktsmålning och så ut i någon öken och hittade på att det här folket är liksom postapokalyptisk 2089, lite Mad Max fast i framtiden.
Just det, för det här är ju svårt för när man bara ser er spela på Idrottsgalan eller vad det var. Den backstoryn har man ju inte riktigt.
Nej,
när
nej,
ni
exakt.
Kommer upp där i grills och...
Har vi spelat på Idrottsgalan?
Nej, det var Grammys.
Ja.
Men det ser likadant ut.
Vad gick jag på då?
Exakt. Nej, men, och sen har ju projektet alltid varit uttalat från början också att det ska vara en kreativ frizon. Allt är okej. Okay. Vi blandar all musik som vi älskar. Så tar vi alla visuella intryck som vi älskar och så bara slänger vi ner allt i en gryta. Och det är grills från någon hiphop-period och det är konstiga kläder och ansiktssmink. Och...
Hade du kvar grillsen sen du var ung? Eller har
nej,
du...
nej, det är ju en sån där plisa 15-åriga Vincent som jag gjort i efterhand.
Ja, jag förstår.
Nej, men det är väl så liksom allt har kommit fram och som vi hela tiden försöker att ha närvarande när vi jobbar med projektet.
Jag skulle bara vilja ställa lite frågor så här kring själva låtskriveriet. Alltså, text, hur gör ni där?
Du kommer oftast med embryon till text.
Ja.
Det måste jag säga. Det säger du själv också.
Ja, men det är också att vi har ju också haft en process när det kommer till textförfatteriet just i vårat fall, att
Nu pratar vi både för Vargas och liksom
ja, men och det roliga är ju nu att så här, det här projektet skapades ju också för att lura oss själva att tänka annorlunda när det kommer till musik.
Mm.
Så man inte bara så här, går i gamla hjulspår och bara skriver på samma sätt, man gör på samma, ja, hela tiden. Så det här har ju också nu vävts ihop med när vi jobbar med andra. Så nu tänker vi ju nästan till oss själva hela tiden, även fast vi jobbar till andra, för vi märker att när man har suttit i möten med massor med managers och hit och dit, så de låtar de fastnar på, det är ju de låtar vi har skrivit till oss själva. Så då fattar vi så här, men okej, okay, det är för att då kollar man ännu mer inåt.
Just det.
Och skriver liksom från det man gillar. Och texterna har vi bara uttalat också att vi skriver bara. Och sen får det bli betydelse i efterhand på något sätt. Och man hittar alltid någon... Det är märkligt det där, tycker jag. Det är
speciellt som att... i vårt egna projekt.
Ja, det är som att det är så här undermedvetna som får så här bara löpa fritt.
Mm.
Och sen efteråt, bara, fan, det handlar ju om det här, vad sjukt.
Det här är kanske ett obekvämt ämne, men jag testar ändå. Jag antar att ni aldrig mer måste jobba. Ni har den ekonomiska friheten.
Det så vet jag inte om man kan säga, faktiskt.
Nej, alltså det beror på hur mycket pengar man spenderar.
Ja. Just det.
Precis.
Men om givet att man inte, för det verkar inte som ni är några big spenders direkt, eller?
Nej.
Nej, men det har ju funnits möjlighet nu. Det har kommit in pengar så det finns möjlighet att göra en sån här drömgrej. För min del har det ju varit en dröm att skaffa ett landställe till exempel.
Okay.
Och det har kunnat gå igenom på grund av att det har kommit in pengar. Mm. Och det är ju en magisk dröm som har, det har jag liksom velat ha hur länge som
helst. Så nu har du köpt Åland.
Jag har köpt Åland.
Nej, men och sen, alltså vi kanske inte spenderar så mycket pengar på... Det har ju blivit mer nu med kläder och sådär, när vi går loss till bandet och syr upp grejer och man kör lasrar och konfetti live och det drar ju iväg såklart.
Och det finns ju såklart det finns en magisk trygghet. Det ligger ju en bas där som känns väldigt tryggt och lugnt. Och jag för min del med barnen och så har ju känts, alltså det finns en grund att stå på tills när de blir äldre och sånt där som man vill förvalta nu så att det kan finnas kvar. Vi hade faktiskt det här pratet. Det är väldigt populärt att sälja av sina rättigheter. Det är ju en del av musikbranschen.
Aha, okej.
Okay. Få in lite extra cash där. Men vi hade faktiskt en diskussion om det bara för någon dag sedan. Mm. När vi sa att det kanske är bra att vi inte säljer av det. För att om man säljer av det och man får en väldigt stor klump pengar på en gång. Mm. Vad händer med oss då? Kommer vi komma till jobbet? Då kanske man säger, behöver du jobba mer?
Aha, okay.
Eller inte?
Så ni har aldrig, alltså det var någon som sa så här, jag vill köpa era låtar.
Ja, men det är som en liten sån, i och med att streamingen börjar bli stadig och alla som förutspår framtiden inom musik och streaming så ligger pengarna i rättigheterna till låten.
Okay.
Det här är en bransch.
Mer och mer streaming och allting tickar på och det liksom går så här hela tiden. Så nu istället för att folk slänger in massor med pengar i fonder och aktier och grejer så finns det massor med olika fonder som går in och köper upp kataloger för otroligt mycket pengar.
Jag förstår. Kommer ni ihåg att Michael Jackson köpte Beatles?
Ja, det är väl precis. Ja. Det här är ju så här är det ju musik, så här har det ju alltid varit. Men det var bara det är bara intressant för man har tänkt på det och visst, det är trevligt med pengar, men jag vet inte om man någonsin kommer säga att jag gör det här för pengarnas skull.
Nej. Där känns det ju också lite som att vi älskar fortfarande att gå till studion, vi älskar att göra grovjobbet och skriva musik och vara i den processen. Så att också bygga upp någon form av organisation där man kommer in och bara arrangerar lite, sen går man hem eller jag vet inte. Det är inte riktigt det som vi brinner för. Nej. Utan vi vill fortfarande vara i själva skrivfasen.
Femte december så var det en stor konsert i Stockholm för Tims minne så att säga. Hur var det? Ni var ju högst delaktiga.
Väldigt speciellt.
Ja, nej, men det var superfint och supersorgligt på samma gång. Så det var bland det konstigaste och mäktigaste och finaste man har gjort på samma gång på något sätt, och sorgligaste. Jag vet, ja.
Det var så konstigt, det som du har beskrivit det, visst. Det är som att det var 60 000 pers i Friends Arena och det kändes som ett vardagsrum. På riktigt, det var jättespeciell stämning. Och jag upplever det som att man spelar på massor med begravningar och spelar på massor med bröllop. Det är någon mix av en begravning och ett bröllop. För energin är så här, så det var så otroligt mystisk stämning där. Och jag tror inte att man någonsin kommer uppleva en sån stämning.
Hur, får jag fråga hur han var att jobba med?
Ja, det får jag ju, absolut.
Jätte oerhört rolig att jobba med, eftersom att han var så orädd och gränslös i sitt musicerande. För det fanns liksom inga det fanns ingenting som man inte kunde göra, utan allt var, så länge det var vibb och alla gillade det, så kunde det vara vad fan som helst. Så det var jävligt kul, tycker jag.
Det var väldigt skönt. Det är väldigt skönt att jobba med någon som tänker så. För att då kan det ju bli vad som helst. Det var ju nästan allt som att... Men det var ju också svårt stundtals. För att det var ju liksom idésprutan i hans huvud var ju på... Det var bara... Wow! Det är liksom... så mycket också roligt, men det blir svårt för den som sitter precis bredvid liksom, mm. Och vad heter det? När man ska
deschiffrera
idéerna som kommer igenom. Så det var ju en utmaning också, men nej, fantastiskt. Så mycket också roligt, men det blir svårt för den som sitter precis bredvid liksom, mm. Och vad heter det? När man ska deschiffrera idéerna som kommer igenom. Så det var ju en utmaning också, men nej, fantastiskt.
När man såg dokumentären som ju kom för ett par år sedan, mm. eller vad det nu var, då märkte man ju liksom så här, han mådde ju uppenbarligen inte särskilt bra. Mm. Märkte ni av det?
Ja, fortfarande, det som var så fruktansvärt jobbigt i allt det här också var ju att den här dokumentären kom ju, var det någonsin sjukt? Så att det var, så här,
två veckor
innan han gick bort. Mm. Det var ju 3 år emellan där efter den där dokumentären slutade filmas också.
Mm.
Som vi såg. Eller vad det kan vara, 2 år. Jag vet inte.
Jag tror det var 3.
Ja. Så vi såg honom absolut när det var som sen. Men vi såg också när han kom tillbaka och kom upp igen. Och liksom en så här solbränd, muskulös Tim. Och så här, åt bra. Och vi satt och pratade om det. Så det var ju den bilden som vi hade.
Mm.
Så det ibland kan jag tycka det är, inte för att man behöver inte, jag vet inte vad man måste prata om och inte prata. Men den tycker jag är lite jobbig. Det var så här, mm. Men det är klart att man tänkte att ja, det är dokumentären. Det där hände.
Mm.
Men jag tror både för dig och mig, om man får känna att det fanns en annan bild där som...
Ja, men det var ju som när vi fick beskedet.
Ja.
Det första jag tänkte, han har blivit mördad. Ja. Typ. För det där fanns inte i mitt huvud. Ja. Jag bara, vad har hänt?
Ja.
Fattade ingenting. Är det någon olycka? Eller...
Ja.
Så, men...
För det kändes så tydligt att det hade vänt upp liksom.
Ja,
vi såg ju så. den liksom levande till. Vi var ju precis upp. Det, för oss, vi har ju... Under alla år när vi jobbade så var det väldigt korta möten som vi hade med honom. Till och med från första mötet till liksom... Så att, han var iväg och spelade, vi alla höll på med någonting. Och sen träffades, vi hade liksom 4 timmar. Så alla låtar som vi skrivit, och även de som blev väldigt stora, skrevs väldigt snabbt, väldigt kort. Och sen stack man.
Mm.
Och det fina då var ju att den här gången, precis innan han gick bort, det var ju den perioden som vi då bodde vi, eller jag hade familjen med mig, du var där också. Och vi bodde liksom, vi hade hus där, bodde där. Och då träffade vi honom väldigt mycket under en period, och det var ju liksom den längsta perioden vi hade haft med honom.
Mm.
Så vi var ju verkligen mitt uppe i låtskrivarprocessen. Han flyger iväg, du pratar med honom på flyg, alltså det är liksom... Jag såg inte det där.
Nej.
Jag var mer orolig då när det var som stökigast och liksom, ja, han var sämst. Så det var jättesvårt. Mm. Jättesvårt.
Hur ser framtiden ut för er? Har ni jättemycket på era bord i detta nu?
Ja, alltså... Vi har ju också i den här... Vad säger man? Sista 2 åren... tacka nej till mycket för att kunna skapa utrymme för att ha lite lugnare och göra färre grejer, men dyka lite djupare in i varje grej. Mm. Så vi har väl kanske 3 projekt inklusive vårt, 4 projekt inklusive vårt eget som vi jobbar med just nu. Mm. Men ja, det är väl det.
Nej, men jag ser fram, det är samma känsla nu efter julledigheten. Mm. Det är nu det händer.
Det är nu
det händer. Det är som att det där går inte ur den. Alltså. Nej, men nu händer det då. Nu breakar vi.
Ja.
Den känslan finns hela tiden.
Ja. Ta liksom tycker en du inte att ni har gjort det?
Nej, jag ser inte det där. Jag gillar den. Det räcker med en vecka bort från jobbet så kommer man tillbaka. Man bara, nu kliar lite fingrarna. Nu.
Men jag tror liksom... Kommer det att ändras någonsin? Jag tror inte det. Jag hoppas inte det.
Jag tror att jag kommer lägga ner när jag inte känner det. Då är jag nog klar sen.
Ja.
Sen kommer jag flyga racingdrönare resten av mitt liv. Så det är det enda jag ska göra. Men så att jag ser fram emot. Våren ska bli jättespännande. Vi har ju en spelning i april.
Mm.
Som vi får, säger man, headlina.
Ja.
Det känns roligt. Det ska bli kul att se vad vi ska ta vägen rent med liksom live-biten. Och sen har vi som sagt lite roliga projekt som ska göras klart. Förhoppningsvis kommer vi iväg på en liten resa och skriver lite mer. Det ser jag fram emot, mm. efter att ha inte riktigt velat resa iväg utan velat vara hemma. Men nu känns det som att nu börjar det bli dags att komma iväg lite.
Är det bra för er att göra det, att ni drar iväg? Hur ser det ut då? Man bor på hotell och blir
servad? Vi brukar ofta hyra hus och bo tillsammans. Och så, okay, så man kör, man äter frukost ihop och man, det blir lite
kollo.
Ja. Men vad härligt, som ett writers camp för två.
Ja, eller vi åker iväg och jobbar med andra.
Ah, okay.
Och ibland jobbar vi bara själv också. Mm. Men det är just det här att byta miljö, bli lite jetlaggad och bli lite halvknas i huvudet. Och så, det är bra med lite miljöombyte. Mm.
Vill ni rekommendera något?
Restaurang eller?
Nej, behöver inte vara. Är du hungrig?
Ja, det är hungrig. Ja. Vad ska vi rekommendera?
Jag har en rekommendation och en utmaning, yes, till alla lyssnare. Och plisa det 15-åriga jaget.
Okej. Okay. Ja, det är slut där?
Ja.
Ja. Köpa grills då ifall man vill, ja,
om man vill det. 15. Om man hade det som dröm när man var 15.
Ja, just det. Jag vill ha en Yamaha DT, eller vad heter de?
Du ser. Ja. Måste köpa en sån.
Jag vet inte.
Med trimkrök, Malossi, 70 ja, kubik.
Ja. Ja,
rekommendera. Ja, då utmanar jag också lyssnarna. Ingen Instagram på en månad.
Okay. Det verkar lätt för dig som inte har det.
Eller? Jag har bara en privat som jag lägger på riktigt, lägger mest upp flygfilmer på när jag är ute och flyger.
Okay. Med din racingdrönare.
Ja, men det jag har inte. Du har ingen Instagram insett och jag har en knapp privat. Nej, men Gina, vet du vad? Jag tycker det där så, hela sociala medier-grejen tycker jag är läskig. Jag tycker att folk har lite konstig inställning till det. Så det är en utmaning. Testa en månad utan.
Mm. Tack så hemskt mycket för att ni kom.
Det var jättekul att få vara här.
Äntligen. Tack.
Jag tänker att den energi Vincent och Salem sänder ut, jag förstår att världsstjärnorna står i kö för att få jobba med dem, för positiviteten är direkt smittsam. Vargas och Lugala, plattan heter The Butterfly Effect och finns ute nu, och vi kommer att avsluta med ett riktigt fint spår därifrån. Men först vill jag berätta att producent vikarierar för Klara Åström och Månsson, ja, det gör ju Mattias Nordgren. Jag heter Kristoffer Triumf. Nästa vecka kommer Josefin Johansson på besök. Missa inte det, och missa inte heller Värvet runt turnén. Den börjar ju supersnart. Biljetter på värvetrunt.se. Nu kommer Hurts to be Hurt med Vargas och Lagola. Låt väl smaka.
Baby, don't stop believing. It hurts to be hurt. We're lovers on the road again. Nothing is the same, but still it is. Yeah, still it is. Don't you know it feels good to feel good? You linger like an old refrain. Nothing is the same, but still it is.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni min Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store.
Wow, looks amazing.
Find more customers with our easy-to-use marketing tools.
Piece of cake.
And let the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.